välkomna till Fast och Falk, podden som ger dig nyheter, trender och analyser om vad som händer i vår samtid och framtid.
Ja, vi är ju spåkulan som berättar om vad tekniska genombrott innebär på några års sikt, i alla fall i våran värld.
Ja, och vi då, som är dina kärpas in i framtiden, det är jag, Stefan Fast, en framtidsromantiker som anser att allt blir lite bättre varje dag tack vare de tekniska framstegen som vi gör.
Och så är det jag, Peter Falk, som också är fascinerad om vart vi är på väg, men kanske anlägger lite grann historiskt perspektiv, och jag är ju lite mognare, lite klokare och lite mer erfaren än min kollega.
Eller bara lite mossigare. Välkomna till ett nytt avsnitt av Fast och Falk. Och det här är det första som kommer att fokusera på AI helt och hållet. Det första utav flera avsnitt. Eller hur, Peter?
Ja, men vi läste ju att någon gång i december hade antalet artiklar och intresse runt AI ökat med 400%. Och vi har ju småbubblat om det länge. Så du tänkte, nu ska vi ta det till nästa nivå.
Ja, men så är det. Det är poddarna på Spotify runt just AI som hade ökat med 400%. Och vi vill ju också vara med där och få en liten bit av kakan. Men det är ju bara vi som brukar sitta och svamla i våra avsnitt efter bästa förmåga. Men de här kommande avsnitten så ska vi faktiskt ta med oss gäster som vet vad de pratar om. Och först ut... Först ut är Daniel Akinine som är nationell teknikchef på Microsoft. Och Peter, om man mot all förmodan inte har koll på Daniel, kan inte du ge oss en introduktion?
Ja, absolut. Välkommen först, Daniel. Jag blev lite starstruck. Jag har ju lärt känna dig under ett par år, så läste jag om det på Wikipedia. Och då står det så här: tidigare forskare inom neurofysik, författare till flera böcker inom AI-arkitektur, utsett till en av de 50 viktigaste beslutsfattarna enligt Computer Sweden, och dessutom ledamot i regerings digitaliseringsråd och hjärnan bakom den första anonymiseringstjänsten för internetanvändare enligt tidningen Ny Teknik, och utvecklar blockkedjetekniken och teknikchef Microsoft. Man blir ju lite starstruck. Men välkommen.
Tack. Tack så mycket, Ted.
Var ska vi börja, Stefan?
Ja, men vi måste börja med så här. OpenAI är ju företaget som står bakom bland annat ChatGPT. De har ju flera produkter, men det är ju den som har blivit absolut mest omtalad. Och jag har fattat det som att ni på Microsoft, ni är delägare i OpenAI. Vad har du som anställd för tankar inför både vad som har kommit men också vad som komma skall? Har ni bidragit till att öppna Pandoras ask, eller har ni hjälpt till att hitta hela mänsklighetens guldgruva framöver?
Oj. Ja, nej, men man ska komma ihåg ett par saker i den här nya, så att säga, AI-hypen som vi ändå, så att säga, befinner oss i. Vi ser otroligt mycket information, man pratar i allmän media, man diskuterar AI nästan överallt. Men jag tror man ska komma ihåg en sak, och det är att AI är ju inte egentligen någonting nytt. Det är inte någonting nytt som plötsligt har kommit så här 6 månader sen. Utan vi har ju haft AI egentligen i decennier. Och sen fick vi ju en extra AI-hype, kan man väl säga, för 5-6 år
sedan. Här är det på någon som anlägger historiskt perspektiv, för jag får att det är som hack, spott och spe av Stefan för att jag försöker att visa historisk bakgrund. Ja. Tack för den idén till att börja med.
Ja, men det gör ju det. Och jag tror att man ska komma ihåg det när man nu pratar om vad AI kan betyda. AI har ju betytt mycket bara de senaste åren egentligen. Och jag tror att det som kommer nu, och det som gör att vi kanske sitter här och det finns ett stort allmänt intresse, det är ju kanske de nya språkmodellerna som vi har sett. Men inte heller de är ju helt nya. Så GPT-3 kom ju sommaren 2020 egentligen. Och då, jag läste en hel del om GPT-3 då. Jag såg artiklar i The Economist där de skrev artikeln helt och hållet med på GPT-3. Så man såg ju möjligheterna och funktionaliteten även då. Men det blev inte en stor hype kring det. Det var fokuserat mer kring AI-communityt. Så det jag tror vi ser nu hända, det är kanske inte så här otroligt fundamentala skillnader i hur AI och de här språkmodellerna har liksom skapats precis nu, utan det är ju användningen av dem via till exempel då ChatGPT.
Så folks medvetande snarare än den tekniska utvecklingen senaste tiden?
Ja, man börjar komma ifrån det här liksom utvecklandet, testandet till de verkliga användningsfallen. Och det är ju där som är så spännande just nu, för att de i många fall är ju de ibland nästan häpnadsväckande.
Ja. Men om du tar Stefans fråga då i förlängning, för nu är ni ganska stora ägare av OpenAI. Ni gick in med 10 miljarder dollar senast. Mm. Känner du att du sitter på den goda eller onda sidan de närmaste åren?
Nej, men jag tror att om man tittar på de närmaste åren så kan man väl titta på liksom lite egentligen kort sikt och kanske lite längre sikt. Och jag tror att om man tittar på vad som kommer att hända på lite kortare sikt, det vill säga det här året. Ja, då tror jag att vi kommer att se jättemycket investeringar kring det här som kallas för foundation models. Det vill säga till exempel GPT, men det finns ju andra också. Man kommer att investera i att bygga sådana här tränade modeller. Och sen så kommer man bygga applikationer på dem. Det är kort sikt. Vad vi säger på längre sikt, det tror jag är jättesvårt att säga om. Det är inte säkert att det handlar om att bara skapa ännu mer avancerade språkmodeller. Kanske, kanske inte. Eller så hittar man på något nytt.
Jag får massa frågor. Ja, Stefan, du får inte bli någon synlig värde, för jag får massa frågor.
Ja, precis. Jag tror så här, jag tror att det är svårt för gemene man som inte arbetar med teknik eller liksom arbetar med AI dagarna i ända att förstå debatten om att det här skulle vara så farligt. De ser en generativ AI som producerar text eller som producerar bilder eller gör någonting annat. Vad tror du att det beror på att den här debatten har blommat upp om, det finns ju forskare, välrenommerade forskare som är, uttrycker en allvarlig orolighet över mänskligheten liksom, i allt det här. Och jag tror att det är många som har svårt att göra kopplingen till det här. Vad är din syn på det? Varför är det så alarmerande saker vi hör i debatten?
Nej, men jag tror att det finns anledning att backa tillbaka lite grann och säga att det är två frågor som det egentligen handlar om. Och det ena tror jag är det som är viktigt att tänka på de närmsta året och åren. Och det är ju att använda den här typen av AI på ett ansvarsfullt sätt. Därför att vi kan se väldigt många negativa möjliga användningsfall av AI. Ansiktsigenkänning som kan liksom förtrycka människor och sådär. Så det behövs ju ha en bra debatt och regleringar. Och vi ser ju delvis regleringar på dagens AI. Sen finns det ju en annan debatt och det är ofta blandar man samman den. Och det är ju den debatten som Elon Musk och andra, Max Tegmark, den svenska professorn i Boston, också ligger bakom. Ju. Och den handlar ju mer om de existentiella hoten. Vad kommer att hända framåt och framöver? Och jag tror att vad man vill göra där, det är ju kanske inte att egentligen se till att du stoppa AI-utvecklingen i 6 månader. Man har ju forskat kring kontrollproblem och annat i många, många år. Utan vad man vill göra är ju väcka debatt om riskerna i framtida kanske modeller. Men det är ju otroligt osäkert kring hur de här liksom, framtiden ska se ut kring AI exakt. Det är svårt att göra förutsägelser kring dem.
Så det är en annan... Mer än de flesta, är du själv framtidsoptimist eller är du liksom lite rädsla i magen för vad som kommer?
Nej, men jag är framtidsoptimist. Men jag tror samtidigt man ska ta liksom de här debatten på allvar. Och jag tror att man ska investera i kunskap kring säkerhetsproblematik. Och det man brukar kalla för the control problem eller kontrollproblemet kopplat till AI. Hur ska man kontrollera en allt mer liksom autonom, kan man väl säga, algoritm?
Du var med och skrev en bok 2017-2018, Människor och AI. Och nu hade ni en ny utgåva, kom ut för 2 veckor tror jag var. Mm. Vad hade du fel i och vad hade ni rätt i?
Nej, men om vi började den boken 2018, då var ju den allmänna bilden kring AI fortfarande väldigt utforskande. Man började prata om vad kommer de här nya maskininlärningsalgoritmerna skapa för liksom påverkan på jobb och annat. Så vi pratade ju då om principer, etisk AI, kontroll, alltså påverkan på jobb. Sådär. Och jag vet inte om vi hade så mycket varken rätt eller fel då på sätt och vis. Men det var en beskrivning av vad man pratade om då. Sen har det hänt ganska mycket och när man börjar fundera vad som har hänt så har det ju både haft en global pandemi som har varit i flera år och som har liksom påverkat digitalisering och sett att vi liksom jobbar på ett enormt stort sätt egentligen. Och sen har vi ett krig i Europa som har ställt alla så här säkerhetspolitiska tankar på upp och ner. Så de två är ju en enorm påverkan. Och på sätt och vis påverkar det också AI faktiskt. Så men, vi hade rätt och fel, men jag tror inte vi gjorde så många prognoser så som man kan peka på. Det här var liksom fel eller rätt. Men jag tror att den nya boken är ju mer mogen i sitt tänkande än den första var.
Och den kom ut 2 veckor sedan?
Ja, man kan beställa den nu online.
Mm. Ja. AI och människor 5 år senare.
Exakt, just det. Exakt, exakt.
Men i rätt läge går som Italien då att förbjuda ChatGPT ur integritetsperspektiv? Liksom, har man inte sett hela bilden då?
Och nu måste vi uppdatera oss. Det är ju som så att både Italien som förbjöd och även New York som förbjöd användning i sina skolor. De har ju en efter en haft de här förbuden. New York senast i fredags där man nu har helt och hållet vänt på klacken och säger att nu uppmuntrar man istället skolorna och eleverna att använda de här verktygen för att de har kommit insikt i att de kommer ju faktiskt leva i en värld där vi människor AI kommer vara en del av våran vardag. Så just de två, Italien och New York, har faktiskt vänt. Men det finns säkert flera som är skeptiska fortfarande.
Mm. Men på det temat, ur integritetsperspektiv, är vi överdrivet försiktiga? Eller är det berättigat?
Alltså man kan säga, jag har jobbat med integritetsfrågor länge. Och det är ju en fråga som... När man tittar på liksom begreppet integritet så är det ju ett relativt nytt begrepp. Många liksom saker kan ju spinna tillbaka i tusentals år kring behov och sådär. Men behovet av integritet, det kanske inte fanns för 100-150 år sedan. Alltså i bondesamhället där du bodde 10-12 personer i en liten stuga på 50 kvadratmeter, då pratade man inte så mycket om integritet.
Du visste allt om alla ändå.
Ja. Så det är ett relativt nytt påfund. Så det är inte på samma sätt kanske en mänskligt behov som på samma sätt så mycket annat är. Men det har ju kommit ifrån egentligen de mänskliga rättigheterna kan man väl säga i början av 1900-talet. Så. Och idag har det ju bara eskalerat. Det är mycket för att du har så mycket information om dig. Och för mig är det egentligen... Alltså, personligen så tycker jag det handlar väldigt mycket om att man ska ha rätt att kunna förvara den man vill vara i olika kontexter. Vill man vara en viss person online i privat kontext så ska man kunna vara det utan att det liksom finns för mycket annat som hindrar dig.
Mm.
Så det är ju, men jag tror att vi pratar om integritet. Jag tror att vi har lärt oss att förhålla oss till den personliga integriteten ungefär 5 år efter GDPR. Men det är inte för nu tycker jag. Alltså det är klart att man har liksom följt GDPR. När man har tittat mer kring lagtext. Och nu börjar man förstå mer kring intentionen. Vad är det vi vill liksom uppnå? Och där tycker jag man kanske börjar ana en viss mogenhet idag.
Men ska vi vara oroliga för vilken data vi stoppar in i våra AI:n? Ta ChatGPT som är på allas tunga. Ska man vara orolig för det man skriver in där? Att på vilket sätt kan det komma att användas? Vet vi det? Vet Microsoft det som ägare utav, liksom, eller delägare av teknologin?
Ja, det alltså man kan väl säga vi hostar ju då OpenAI's GPT-modell i våra Azure Data Center. Så att om man använder GPT-motorn idag, GPT-4, i Microsofts API så är det våra datacenter. Och det är bara villkor som gäller, EU-databaser och annat. Så där finns en ganska bra förståelse. Men oberoende av det så ska man absolut fundera på vad man lägger upp för information i de här nya tjänsterna. Jag tror att man såg något exempel där läkare började lägga upp patientdata och fråga ChatGPT kring den här patienten. Vad tror du om? Kan du sammanfatta etc. Och då har man ju överfört konfidentiell information på ett sätt som inte är okej enligt den lagstiftning som normalt sett finns kring patienter och så. Så det finns ju, man ska vara försiktig och förstå att det här är, alltså att kontexten är rätt, att du använder, det finns avtal runt om här, att du förstår vad data tar vägen. Så det är på väg, tror jag, mot en olika tjänster där du både har gratis tjänster som kan nästan ses som privata tjänster nästan och mer kommersiella tjänster med kommersiella villkor och mer dataskydd såklart.
Är våra politiker liksom införstådda? Är de i ett med tiden? Jag vet att du träffade digitaliseringsministern förra veckan tror jag det var. Har de koll?
Ja, men jag tycker att de har inte jättebra koll. Och det var väl så att det fanns ganska bra koll tycker jag för 4-5 år sedan. Då var man kanske mer intresserad, man ville investera, man gjorde en del satsningar. Sen dess tycker jag att det har kommit andra frågor emellan för svenska politiker. Och det kanske inte är så konstigt. Du har haft som sagt bara pandemin med fokus, du har den nya liksom, krigssituationen. Det är klart att det finns andra prioriteringar, men det har också inneburit, tycker jag, att man inte gör nästan någonting kring de här bitarna. Och det tycker jag är lite synd, för det handlar till syvende och sist om Sveriges konkurrenskraft, faktiskt.
Jag tänkte ta en historisk fråga, Stefan, men jag tänker låta dig sticka mellan.
Förvåna mig inte ett dugg.
Innan jag tar ut det med den. Kör!
Men det man kan fundera på är ju de här politikernas intresse som fortfarande är lågt. Och nu har det kommit andra frågor emellan. Det var högre förut så där. Men vad tror du att det... Vad kan det leda till om våra beslutsfattare och högsta politiker verkligen inte sätter sig in i den här frågan på allvar? För ett land som Sverige, jag tänker det vi har pratat om runt att skapa regulatoriska lagstiftning runt AI. Det kanske EU eller andra länder liksom kan gå i bräschen för. Men vad kan det leda till för Sverige ifall våra politiker inte sätter sig in tillräckligt mycket i den här frågan?
Jag tycker det kan vara ganska allvarligt faktiskt. Därför att när man tittar på ett land som Sverige så är ju vi en väldigt exportberoende kunskapsnation. Och det är ju där vi tjänar pengar. Det är ju därför vi är ett av världens rikaste länder egentligen. Och tittar man på framtiden, alltså man ser ju AI uppenbarligen påverkar vad vi ska jobba med, konkurrenskraften, tjänsterna. Och vi ser hur det påverkar vad du behöver kunna, utbildningssidan och sådär. Så det påverkar ju de två viktigaste faktorerna nästan för Sverige. Vad vi har för kompetens på vår befolkning och vilka liksom, tjänster så här vi kan leverera och exportera. Så AI påverkar ju två väldigt viktiga saker som är politiska. Det är politiker som också ska hjälpa till och se till att förutsättningarna finns för Sverige att ha konkurrenskraftiga företag, tjänster och rätt utbildning. Så det är en politisk fråga. Det blir det automatiskt på sätt och vis. Då.
Lyssnar de på dig när du säger att hallå, ni måste vakna?
Det är väl blandat. Man kan väl säga att generellt sett så vill ju politiker hellre prata kanske om här och nu frågor. Än att titta allt för långt framåt. Och speciellt om man vill titta efter en mandatperiod som ligger ännu längre fram. Då är det svårt att få gehör för sådana frågor.
Jag har en historisk tes eller hypotes för att se om du håller med och i så fall vad förlängning och det blir. Det är ju den förra revolutionen, industriella, då fanns det ju, grunden för den var nästan spinning Jenny, alltså den automatiska spinningmaskinen. Och så fanns det ett gäng som hette luditer. De gick ut på engelska landsbygden och slog sönder de här maskinerna för att de tog jobben. Och det var helt rätt, de tog jobben, men de drev ju också på, eller spinning Jenny drev ju på att det blev en, gick från jordbrukssamhälle till urbanisering och sen kom det helt nya jobb. Min tes eller hypotes är att vi står inför exakt samma brytningstid. Så två frågor. Håller du med? Första frågan. Och andra frågan är så fall, vilket tidsperspektiv är det till att vi har en helt annan verklighet än vad vi har idag?
Ja, men det där är en intressant fråga. Och din, jag tycker din hypotes, den stämmer ju. Men...
förstå vad nöjd han är nu.
Men det jag ofta hör, det är ju människor som då använder den argumentationen egentligen som, man kan väl säga så här, varenda gång det kommer en ny teknik så förändras arbetena och det blir bara nya arbeten som liksom supporterar maskinerna kan man väl säga när maskinerna tar över istället. Och det är ju sant att tittar man historiskt så har ju det hänt. Men jag vänder mig mot att använda det som ett bevis på att det är det som kommer att hända den här gången också. Det kan ju vara intressant att titta historiskt och få en ledning kring att det faktiskt har hänt så här. Men det är ju inte bevis för att det inte kommer att bli annorlunda den här gången. Och generellt sett så har vi...
Det är lite som Tage Danielsson, vet du vad han sa? Utan tvivel är man inte riktigt klok.
Nej, det är sant.
Jag ber om ursäkt för alla lyssnare som inte vet vem Tage Danielsson är.
En av våra stora.
Ja, det är sant. Var var vi? Jo, nej, men jag tror att det ligger mycket i det du säger. Men jag tror samtidigt att vi ska vara observanta på att fundera kring att nu tar vi över vår hjärna. Och det där kan vara en annorlunda situation än vi har haft tidigare. Den behöver inte vara negativ. Jag ser inte varför folk är så rädda för att jobb förloras och att vi jobbar mindre. Det är ju det folk gärna skulle vilja.
Industrijobb mellan 8-5 i en fabrik, varför vill vi ha kvar det egentligen?
Ja, alltså om du frågar människor vad de saknar i sitt liv så är det ju ofta tid. Ja. Tid att göra andra saker, och man har tidsbrist för sina nära och kära, och man har inte tid att intressera sig i demokrati eller andra frågor. Så man saknar ju tid. Mm. Det är bara bra om man får mer tid och har samma produktivitet och levnadsstandard.
Jag tror att det handlar lite grann om yrkesstolthet, eller skulle kunna göra. För vi kan ju se nu faktiskt att historien upprepar sig. För i Hollywood nu så är det ju strejk bland manusförfattare och andra. Och en av de sakerna de strejkar för, det är ju för att bland annat översättare och även manusförfattare blir ersatta av de här GPT-modellerna som liksom gör jobbet åt dem. Och jag funderar ifall inte en anledning är någon slags yrkesstolthet, att man känner sig lite korkad när en maskin kan göra det som jag lever och brinner för. Liksom. Om att det möjligtvis skulle kunna spela in, så kan man bara ge människor en mening, så kanske det skulle underlätta transitionen till någonting annat då.
Mm. Jättebra kommentar tycker jag. Och jag tror det är inte så konstigt att man känner att om en robot eller en automatiserad algoritm plötsligt har större yrkeskompetens någonstans än man själv. Det är inte konstigt att man då blir besviken och oroad. Så absolut. Och det gäller precis som du säger, tror jag, att hitta mening, för det är ju det som folk söker. Det behöver inte vara superavancerade saker man gör i livet, men så länge man finner mening från det så trivs man ju.
Och det är temat, vad ska man studera nu om man är 20 år gammal eller 18 år gammal?
Mm. Ja, men jag tror att det är nog inte riktigt samma som det var för när jag studerade till exempel. Därför att jag tror att idag så går skiftet ännu snabbare. Det är inte så att det har gått jättelångsamt innan, utan tvärtom. Det har ju varit jättesnabbt under 90-talet. Det var internet och det har varit en enorm utveckling. Men jag tror att speciellt med tanke på den här automatiseringen, så tror jag man måste vara beredd på att byta jobb lite då och då. Och byta kompetens och omutbilda sig ännu mer än vad man har gjort tidigare. Lite grann som vi pratade om tidigare, det är jobbigt när det kommer en algoritm som tar över något, men då måste man ju vara beredd att gå vidare. Så jag tror att en grundutbildning idag är ju, är man intresserad av teknik, då är ju det rätt ämne. Jag menar, det finns många andra saker du kan läsa också, men det är klart att du kommer behov av en vetenskaplig kompetens. Och det gäller nästan oberoende vad du gör. Jag tänker att om du utbildar dig till arkeolog till exempel. Ja visst, du kan väl inte säga det av historia, men du måste också ha kunskap om databehandling. Ja. Det är ju, du kommer ju analysera den här datat med maskininlärning och du måste ju förstå det. Så du behöver en grundläggande vetenskaplig och kunskap kring till exempel maskininlärning och databehandling.
Och livslångt lärande då. Det låter ju inte helt fel.
Nej, jag tycker inte det låter helt fel alls.
Stefan, ska vi ta några snabba frågor?
Nej, men jag har en till innan. Jag skulle vilja veta om, vi får hoppas att svenska företagsledare är mer intresserade utav AI än vad politikerna är. Vad är ditt bästa tips kopplat till dem för att då dels kunna ta hand om den kompetensen som då kommer ut från skolan och sen hittar en plats på arbetsmarknaden, men också för att vi inte ska hamna på efterkälken som kunskapsland och som ett land som är väldigt duktig på innovation. Hur tar vi vara på de här möjligheterna som finns här och nu? Har du något konkret bra tips runt det?
Ja, det är lite utmanande just nu eftersom det går så himla snabbt. Och jag tänker att även de som vi här, som är lite trendspanare, upptäcker själv hur snabbt det går. Det är svårt att hinna med. Så att det är klart, om man inte då jobbar inom teknik eller sitter som företagsledare och mycket annat att göra, då har man inte mycket tid att hänga med heller. Men det är ju lite grann det som är mitt tips. Det är att försöka hänga med.
Ja.
Och försöka vara intressant. Det kanske är så att i din organisation du behöver en trendspanarfunktion helt enkelt. Det är inte många företag kanske som har. Men som är trendspanare, bevakar omgivningen och försöker förstå den och sammanfatta den upp till företagsledningen. Då, så att det inte blir någonting som överraskar dig helt enkelt.
Det var en bra titel. Länsbar.
Ja, det tycker jag också.
Ja. Nej, men avslutningsvis, Daniel, vi har tre, det kanske blir fler, men vi har minst tre snabba frågor. Och det här är ja eller nej fråga.
Mm.
Kommer vi ha implantat som ger oss tillgång till all världens kunskap neuralt?
Det är svårt med ja eller nej. Om man ska gå väldigt, väldigt långt i tiden, då tycker jag svaret alltid är förmodligen ja, kanske. Men alltså jag som har jobbat en del faktiskt med hjärnan på Karolinska tidigare vet ju hur komplicerat det är att ha access till hjärnan. Du har ett kranium som är ganska effektivt stopp när du både vill liksom komma åt och göra någonting i hjärnan eller för den delen liksom övervaka den eller förstå vad det är för signaler där. Det är också stora störningar. Så det är ju inte lätt, det är oerhört komplicerat. Och vi ser Neuralink och andra, de med Elon Musk till exempel, de försöker ju komma in i det området. De håller på med väldigt, väldigt smala trådar som den skjuter ner. Men det är bara början av liksom en lång, lång resa. Så jag tror inte att vi kommer att ha det så otroligt snabbt faktiskt. Utan kanske om, jag menar som alltid, väntar vi tillräckligt länge så kommer det förmodligen att hända. Men det är en jätteutmaning faktiskt att göra någonting inom det området.
Så nej på det.
Jag tar nästa fråga då. Jag avgränsar tiden lite grann då. Tror du digitala personer... Och du får tolka in vad du vill i det begreppet. Men tror du att de kommer få rösträtt inom 50 år?
Ja, där får jag nog ge ett nej-svar nästan direkt. Det tycker jag är en... Då får man nästan fundera lite grann med, liksom, varför vi har rösträtt. Jag menar, det är ju för att vi är människor som behöver samsas. Och det handlar ju om någon slags... maximering av nyttan för de flesta. Det är ju numerären som bestämmer egentligen då. Tycker det vore konstigt att ha en digital person som kanske då, det skulle innebära för det första att den skulle ha rätt, någon slags moralisk rätt till rösträtt och du skulle vara medveten och sådär. Men du skulle kunna spinna upp 10 miljarder, 100 miljarder digitala personer, då skulle de vinna varje gång. Så att det är en helt annan situation i rösträttsförfarande. Så
Max Tegman går inne på det, att någonstans kommer vi komma till den punkten när det upplevs att de här, vad ska man kalla dem, androiderna är så mänskliga så att de borde ha det.
Yeah,
men du tror inte det?
Jag tror att begreppet rösträtt är anpassat för våra fysiska liksom, samhällen. Och jag tror att om du får något som är liksom, medvetande och har moralisk rätt att få inflytande, då tror jag vi kommer se andra, någon annan slags metod kanske än en traditionell rösträtt.
Sista frågan då. Det här är också ett område som Microsoft är inne mycket på. Kommer kvantdatorerna knäcka RSA, alltså vår kryptering som allting bygger på just nu?
Ja, men det är en intressant fråga och enkla svaret på den frågan är ju ja egentligen. Och det bevisades ju, kan man säga, av Peter Shor redan på 90-talet. Det var ju det som kan säga fick igång egentligen hela intresset av algoritmer för kvantdatorer. För då såg man ju att här är ju någon som visar att du kan göra någonting verkligt med en kvantdator så att säga. Sen, själva det liksom praktiska svaret på den frågan går man ju lite fram tillbaka till. Nu finns det väl en del som säger att ja, det går, men om du drar på ordentligt kring de här sakuppdelningarna så är det ändå väldigt, väldigt många qubits som behövs. Så det kanske inte är realistiskt på kort sikt.
Förstår du hur en kvantdator funkar?
Ja, jag förstår relativt bra kring hur en kvantdator funkar, det gör jag. Mm.
Jag läste computer science, men jag förstår det inte. En dator är liksom på eller av, ström på eller av, och du kan ha alla tillstånd samtidigt.
Ja.
Men det kan vara ett ämne för en kommande podd, tänker jag, Stefan, kanske.
Jag måste säga, det är jätteskönt att få prata med någon som förstår någonting för en gångs skull. Jag känner, Daniel, jag har hittat min like här, till skillnad från den andra här.
Men det
ja, men vad bra!
Ja,
ja nej, men för all del, fortsätt.
Nej, men jag tänkte bara... för att slutföra så att säga, tanken kring det här med kvantdatorer och RSA. Det som var intressant var att vi plötsligt för några månader sedan fick ett kinesiskt papper som kom ut som sa ja, vi kanske inte, vi har hittat en ny algoritm här som gör att du inte alls behöver så många kvant, så stora kvantdatorer.
Men den blev motsagd ganska fort.
Ja, exakt, den blev ju det. Men det öppnade ändå för mig en tanke på att ja, vi vet ju inte vad som händer. Du kan ju hitta, både hårdvaran blir starkare, men du kan ju hitta matematiska sätt att bli skickligare också.
Strålande. Tusen tack för att vi kunde ha med dig.
Ja,
vi återkommer om 5 år igen.
Ja. Ja, stort tack ska du ha, Daniel. Jätteintressant att få höra dina tankar runt det här. Och du och jag, Peter, vi kämpar vidare och tar oss an en ny gäst om en vecka eller två. Då ska vi prata om självkörande fordon istället.
Blir det Ödjad Andersson, vd för Sensact?
Jajamän. Som nästa. Återhörande och tack för att ni lyssnade.
Tack för idag. Hej då.